Grattis, du har gjort rätt val. Du har valt att lyssna på Ted och Kai-podden. Så här inledde vi ju den första podden. Och jag tänker att nu när vi startar den 21:a podden så kan vi upprepa den här frasen.
Visst, visst. Vi kan ju kanske lite så här undervisa lyssnarna i hur man kan lyssna på Ted och Kai-podden. För det kanske är en del som lyssnar alltid via arenan, andra lyssnar på SoundCloud. Men vet ni också att man också kan prenumerera på den via iTunes och sen så får man nya avsnitt automatiskt till sin smartphone?
Ett annat sätt är ju att på något sätt luska ut var vi bandar in den och hyra lägenheten bredvid och borra ett hål och på något sätt ha slangar och såna här stora grejer liksom, som man kan på något sätt få högre volym av. Och så kan man genom det här hålet och de här slangarna lyssna på podden live när den bandar in.
De gör ju nya hörlurar hela tiden som har olika såna här liksom egenskaper, att de ger 3D-ljud eller de liksom klarar av typ att skapa sån här 4.1-ljud och någonting. Men det här måste ju vara den ultimata upplevelsen att man...
Hörlurar som på något sätt har en GPS inbyggd i sig och så räknar det ut att okej, du tycker om den här sortens podd, så då ska du fara på måndag klockan så ska du gå till den här adressen så då bandar de in den.
Fly on the wall sound eller någonting.
Ja, 3D live tänkte jag mig.
Stalker sound.
Hiffy stalker 3D live fly on the wall sound. Ja, det är ju måndag idag. Vi bandar ju på måndagar.
Ja, det är skottdagen, vet du det?
Just det. Då får kvinnor fria.
Så var det faktiskt, ja. Att, eller en sån här gammal tradition säger du, för det var ju alltid männen som skulle fria för. Men sen så var det någon då som kom på den roliga idén att nå, men åtminstone en gång vart fjärde år så kan väl kvinnorna få fria. Men tänk det, för antagligen redan då när det här hände så var det någon som sa att feminismen har gått för långt.
Vart fjärde år, en dag, så ska de fria.
Ingen ordning längre.
Nej.
Men
innan vi går vidare så tycker jag att vi måste påpeka att...
Här är bästa öde podcast.
Det här är en Svenska Yle podcast.
Eller sa hon att det här är en Västra Yle podcast?
Ja, det kan vara Västra, det kan också vara Bästa. Men Svenska Yle ska du vara. Och det här var Emma som är väldigt, väldigt ung.
Kanske vår yngsta lyssnare.
Det kan hända faktiskt.
Kanske hon inte har något val heller, att hon tvingas lyssna på det här av sina föräldrar.
Jag tycker det är helt okej uppfostringsmetod. Att man tvingar, för att barn vet ju inte vad som är bra för dem. Och om man då liksom som förälder tar det beslutet att det är jättebra för dig om du lyssnar på den här podden, du kommer att tacka mig sen när du är gammal. Så då måste man ju göra så.
Ja.
Så det är som att jag är arg på mina föräldrar att de inte tvingar mig att spela ett instrument.
Fast då finns det också väldigt många som är arga på sina föräldrar för att de har tvingat dem att spela instrument.
Ja,
så att...
men de är arga på sina föräldrar och kan spela fiol.
Det är ju det här som ju du måste nu bara leva med, att det går inte att vet du, uppfostra ett barn utan att barnet blir arg på en och är besviken. Det här är ju den stora sorgen säkert som du kommer att tvingas möta.
Ja, att få en försök så kommer Lo att bli arg på mig.
Ja, du kan aldrig lyckas som förälder.
Borde jag då liksom banda in allt det, som igår till exempel när han bajsade, alltså så att det på riktigt var kacka upp till nacken, alltså längs hela ryggen. Borde jag då banda in sådana situationer och visa åt honom sen när han försöker ge mig dåligt samvete? Så kan vara sådär, vet du vad? När du var nästan 2 månader så då inträffade det här. Det var riktigt hemskt, vi höll på att skypa med mina föräldrar och så märkte vi att han fick en sån här Dalai Lama-min. Och det betyder...
Så han blev väldigt så här.
Ja, han blev sen och det betyder att nu har det kommit någonting i byxorna som vi måste ta ut. Och så var det som, alltså när man ser på såna här tv-serier där det har varit såna här hemska bilkrockar och så lyfter de in liksom halvdöende människor och så måste de med en sax klippa bort kläderna. Så var det när vi skulle få bort det här hemska han hade gjort på sin fina, fina kläder.
Men har han något magproblem nu då? Eller
nej, jag vet helt... inte. Jag vet inte vad det var faktiskt. Jag förstår
alltså,
inte.
Förlåt mig att jag skrattar. Men jag...
Alltså det var i något skede så tittade Janika på mig och sa att Ted, häll upp vattnet i badkaret. För att vi måste liksom, vi måste sjunka ner honom långsamt i vattnet. För att det gick inte på något annat sätt. Det var bajs överallt.
Men hur kände ni då som förlorare som vinnare i livets spel.
Jag vet faktiskt inte vad man alltså det,
för det är ju självvalt det här ändå.
Ja, det är det. Alltså det var nog någon så här någon period där vi bara skrattade hysteriskt för att det var liksom att vi hade att Janika försökte torka liksom skit med en hand som var full med skit. att det var liksom sådär att som så här vissa ställen i helvetet där man rullar upp en sten och så rullar den ner igen, är det inte något sånt, så kändes det.
Hey, men jag vet precis vad som kommer att muntra upp nu, för jag har alltså sett på Oscarsgalan i natt, vi spelar ju in det här då på måndag, och där var ju en av de stora skrällarna var att Sylvester Stallone då inte fick sin Oscar. Och det som var ännu roligare var att typ 5 sekunder efter att han inte fick sin Oscar så la Arnold Schwarzenegger upp ett meddelande på sin Instagram. Och det här kan tolkas som att han är lite skadeglad, tycker jag. Eller som att han faktiskt älskar Sylvester, men nu har de ju ändå haft en sån rivalitet att jag antar att han kände sig lite lättad när Sylvester inte fick sin Oscar.
Ja.
Men det här, hans meddelande kan också spelas upp nu till dig och Janika, och är väl eventuellt någonting som ni kan ta med er alltid när såna här saker händer. Så här sa han.
No matter what they say, to me, you are the best. You were the winner. I'm proud of you.
Oj, tänk dig när man står där och byter kackablöjor och så ska Arnold Schwarzenegger sitta där med en cigarr i handen och säga det där.
För ganska exakt 5 år sedan så gjorde jag ett moget och övervägt beslut. Väldigt vuxet. Jag började spara...
Ja, jag tänkte att du började raka dig.
Det har inte hänt ännu. Jag fick ju en rakmaskin av min lillebror till julklapp.
Ja.
Och jag har ju... Alltså, den är ju oanvänd.
Han tänkte kanske sådär att ibland så måste man ju stimulera skäggväxten innan den börjar ta sig. Att han tänkte att du skulle kunna liksom stå och låtsas raka dig.
Jag försökte ju någon gång när jag var tonåring, så hade jag hört att om man eldar så då kan det börja liksom växa. Så
eldar, att jag... alltså, va?
Ja, alltså...
Att du eldar på dina kinder?
Ja, att jag liksom hade tändaren och så här lite
som... Nej, men varifrån kommer det?
Förde den mot de här fjunen.
Varifrån kommer det?
Jag läste någonstans att om man eldar upp fjunen...
Ja,
så
men
då...
det om något så skulle det ju liksom stocka alla så här hår... Vad heter det, de här hårsäckarna? Att det verkligen inte... Det är som laserbehandling, du bränner bort allt.
Det har ju inte växt någonting heller sen dess, så att, men det växte inte heller före. Men att, jag kan inte rekommendera det här om ni där ute lider av att ni inte har skäggväxt, så ska ni inte försöka med eld, för det funkar inte. Men jag gjorde inte det beslutet då för 5 år sedan, utan mitt beslut var att börja spara i aktier och värdepapper.
Ja, nu vill jag bara inflika här. Som en liten parentes, att jag tycker att du som hör på det här, att du ska inte stänga av podden ännu. Att det kommer inte att bli så här tråkigt som det nu verkar när Kai ska börja prata om aktier och värdepapper.
Jag tror att det är ganska många som lyssnar som är intresserade av olika sätt att spara. Alltså vi har ju en bred lyssnarkrets och många människor är ju så här 20-årsåldern, ja, som står inför att börja vill spara kanske till en bostad eller någonting, som har sina första besparingar.
Men inte har man ju mycket besparingar i 20-årsåldern. Man är ju fattig studerande då.
5 år senare då så har det visat sig att jag har gjort allting fel. Jag har ju köpt riktigt de här grisen i säcken. Jag har gjort alla fel som en investerare kan göra.
Det här Nokias N-Gage, det tror jag starkt på.
Väldigt nära. Och det här är liksom helt true story. Och ni kan skratta nu, men det är ju lätt att vara efterklok, för helvete. Mm. Att 2 dagar innan Nokia annonsade att de skulle börja samarbeta med Microsoft. Mm. Det här var då 2011, ja, i februari. 2 dagar innan så köpte jag massa aktier i det här företaget som utvecklar Symbian. Alltså Nokias gamla operativsystem.
Ja, det var dumt.
Och alltså den aktien har ju sjunkit med ungefär 99% sen den.
Det är ju ingen dag. Använder ju den mer.
Och det här är liksom det är samma sak också med massa andra investeringar.
Resten investerade du i Jurassic Park.
Ja, men vet du vad? Jag, alltså, för det var ju människor som investerade i Jurassic Park också. Mm. Och alltså, om jag skulle ha, vet du, inte blivit bränd av mina aktieaffärer så skulle jag säkert kunna investera i Jurassic Park också. Jag är på riktigt den sämsta investeraren.
Ja.
Men grejen är ju då att jag blev ju redan när jag var barn och sen upprepade gånger efteråt också förbjuden typ av min mamma att satsa mina besparingar på värdepapper. Hon är en sån här, den gamla tidens, hon arbetar på bank och vet du, hon tror på det här att man ska ha pengar på kontot.
Det är tryggt och bra åt staten.
Tryggt och bra, man ska aldrig ta några risker.
Nej.
Pengar är nästan omöjliga att få tag på. Om man har lite extra så ska man vara tacksam och inte försöka av girighet förvalta dem så att de blir mer.
Nej.
Och så jag gjorde ju det här förstås utan att berätta åt henne. Hon tror jag vet inte idag att jag har investerat i aktier. Nu får hon ju veta det då om hon lyssnar på den här podden via tvn som hon fortfarande gör.
Som är så roligt.
Men det värsta är ju nu då att hon hade ju rätt fast hon hade fel. Och det är det här som jag tycker att det är jobbigt här nu. För att livet var allt för pedagogiskt. Det där var någonting, det där är min goda vän skådespelaren Oscar Pösti som brukar prata om att livet är pedagogiskt. Mm. Och onödigt pedagogiskt. Och det var ju det som hände nu. Att nu var livet det där som ville på något vis lära mig något sorts att worst case scenario ungefär. Mm. Fastän jag försökte uppriktigt göra rätt.
Ja, du tog en risk och borde ha fått belöning för det.
Precis. Man ska inte vara rädd. Man ska pröva på nya saker. Man ska utmana sig själv.
Jag menar, du skulle ha förlorat om du inte skulle ha tagit en risk. Att även om du förlorar på risken så vann du i det att du tog den.
Nej, men jag har förlorat otroligt mycket pengar.
Ja.
Typ alla mina besparingar.
Det är roligt.
Nej, det är inte roligt.
Det är roligt.
Men det är jätteroligt. Men det är ju med uppfostran så här också, att ska man lära sitt barn att bli, vet du, så här försiktig och räddhågsen, eller ska man låta barnet bara liksom leka och ta törnarna? Jag tänkte också på Djungelboken och Baloo och Bagheera. Ja. Att man är ju på Baloos sida som försöker lära Mowgli att man ska vara så här spontan och vara nöjd och vara liksom leta efter myror under en sten och inte ha det så hårt. Mm. Medan Bagheera då är den här förnuftiga som vill föra Mowgli till människobyn. Men nu är det ju så. Alltså det är ju typ 5 sekunder, nej det är inte ens det, det är 2 sekunder ifrån att Mowgli blir krossad under den där stenen.
Ja, men jag, alltså redan som barn så förstod jag ju nog att Baloo kan man ju nog inte riktigt lita på. Att det är nog Bagheera man måste...
Men man är ju på Baloos sida.
Nej, jag var inte riktigt på Baloos sida. Jag märkte nog det, ja. Jag såg nog de här tecknen som visar att han var inte en ansvarstagande målsman, om vi säger som så. För att Baloo är ju den här berusade farbrorn som är jätterolig och sådär. Men att han skulle ju försvinna i något skede och han är ju liksom, jag menar, Bagheera betalar hyran. Baloo lever på bidrag, var nöjd med allt som livet ger. Nu har han hittat 20 euro i parken, då är det fest.
Men moralen är väl att ni ska investera i aktier. Ja, det är förnuftigt. Och sen så kanske ni lär er någonting av smärtan när ni förlorar era besparingar.
Jag tycker, och jag tror att många som hör på den här podden också tycker det, mest bara att det är roligt att du har förlorat mycket pengar på aktier.
Vad hittar du för liksom
glädje? Jag vet inte, men det är bara roligt på något sätt. Det är skojigt, det är att du har läst böcker, satt dig in i hela den här grejen med aktier, så har du valt, du har själv valt vilka företag, och så har du valt just Nokias Engage och Jurassic Park och liksom alla de här fel besluten, och så har det varit sådär, det här blir nog bra det, och så sket det sig, och det tycker jag, och jag tror att många andra tycker det är roligt.
Jag lyssnar hellre på vad Arnold har att säga till mig.
No matter what they say to me, you are the best, you were the winner, I'm proud of you.
På tal om Mowgli och Djungelboken och sådär, och att vara barn och att göra konstiga saker, som till exempel som att vara med om olyckor, så jag läste nyligen en nyhetsartikel att det var en pojke i England som han var med om en olycka och så hamnade han i koma. Det var en hemsk olycka. Men att han vaknade upp ur koman och var nästan helt återställd. Det som grejen var att efter att han vaknade från den här koman så var han beroende av att svära och att äta ost.
Alltså han hade någon sorts Tourette's?
Nej, och... alltså inte Tourette's, utan att bara någonting, att liksom en beteendeförändring som gjorde att när han vaknade upp från koman så ville han äta jättemycket ost och så svor han hela tiden.
Så han hade ju genomgått någon sorts personlighetsförändring då?
Ja, men att annars var han som sig själv. Det var bara liksom att, jag är fortfarande Ted, men att jag säger satan oftare och så tog jag alltid på en ost. Men jag blev sen osäker att hur är det då med sådana där små egenheter som man kan ha? Att tänk om de är egentligen förvärvade av skador som man har fått. Att om jag då, när jag var liten, cyklade omkull och jag blev nu orolig då att till exempel mitt chipsberoende, jag är ju mycket beroende av chips, kom det från det att jag fick en lindrig hjärnskada då?
Det här är ju intressant, för att hur uppstår olika personlighetsdrag,
ja,
och olika liksom idéer? Att det handlar ju om synapser som på något vis sammanlänkas på något spontant sätt.
Nej, när det var några grottmänniskor som uppfann hjulet, var det för att de hade blivit stångade av en bison först?
Möjligen. Det var ju en amerikansk fotbollsspelare som fick en boll i huvudet och sen blev han gay. Det var ju en sån här stor nyhet också.
En amerikansk fotboll i huvudet var det väl. Det är väl viktigt att påpeka.
Ja,
hurudan boll det var. Det är ju jätteskojigt, men det kan det ju inte vara. Utan det är ju bara för att han var gay och kunde inte säga det på något annat sätt. Och så kom han på ett jätteroligt sätt att säga det på.
Ja, men alltså, det är ju det. Att vara egentligen inlärning, det handlar ju om att någonting fysiskt också förändras i huvudet. Alltså att nya nervbanor liksom på något vis byggs.
Men betyder det här nu då att när jag nu då ska uppfostra mitt barn, Lo, och han börjar med någonting som jag inte tycker om, till exempel att han börjar gå i kyrkan, så kan jag liksom...
Slå honom?
Nej, men ni vet, jag menar så här med klavespinnar eller någonting, så här väldigt specifikt, så kan jag liksom slå försiktigt på valda ställen i hans huvud, tills han plötsligt märker att han ska börja med aikido istället.
Ja, alltså tekniskt sett så...
Att är det, om han börjar med beteenden som jag tycker om, så borde jag då börja uppmuntra honom att ta mera risker, extremsporter, med hopp om att det ska leda till beteendeförändringar.
Men sen om man tar liksom boxare till exempel, de får ju hela tiden en massa slag mot huvudet, men de blir ju snarare lite dummare av det. De får ju inte nya idéer utan färre idéer. Så att det är också en risk.
Jo, det är väldigt riskabelt. Man ska måste slå på precis rätt ställe.
Ja.
Jag känner ju en neurolog. Att jag skulle kunna prata med honom också. Och försöka utreda var det skulle löna sig att slå för att få bort vissa beteenden.
Jag satt bredvid en boxare på planet i New York. Och det var nog den längsta resan i mitt liv, tror jag. Det gick inte att prata om något. Det var som så här att han undrade att, no, what do you do for a living? Och så var det som att jag är författare.
Och sen sa han, what do you do for a living?
Nej, men det var som att hela den grejen, vet du, han som sa ja. Och så var hela mitt yrkesliv var liksom 3 sekunders samtalsämne.
Ja.
När vi ändå skulle flyga i 9 timmar.
Ja.
Jag var ändå så här att jag pratade, men fan var jättesnygg. Så att jag pratade ändå med honom.
Men skulle man kunna utnyttja det här då? Att om det är så att trauma på rätt ställe i huvudet så kan medföra beteendeförändringar, så skulle man inte kunna... Jag tänker till exempel på så här olika politiker och andra såna här människor i maktpositioner som har konstiga åsikter. Så skulle man då kunna ha till exempel en sån här som de har i regnskogen, som de, en sån här blåsrör, sån här, där man skjuter iväg som en pil. Att man skulle då kunna göra det och skjuta iväg någonting som skulle punktera deras huvud och som skulle få dem att rösta på något annat parti istället.
Skulle man kunna illustrera det här på något sätt? Alltså, att hur skulle det låta i riksdagen?
Om vi bara gör så här att du börjar presskonferensen och så börjar du prata dina åsikter och så går jag bakom dig och i något skede så kommer jag att överrumpla dig och så ser vi vad som händer.
Okej.
Okay. Nu börjar presskonferensen. Varsågod.
Kära vänner, vi är här för att vi måste prata om den här svåra flyktingproblematiken. Det är ju så att det är ju omöjligt för Finland att ta emot en enda flykting till. Vi har inte råd.
Du slog mig på riktigt.
Jag slog mycket hårdare än vad jag hade tänkt. Det var ju jättetungt det här röret. Jag slog det
med. Du får alltså, gick bakom mig.
Det var en pappersrulle som jag skulle lite slå dig med. Och det var jättetung den här. Men hände det någonting då?
När jag kom helt av mig här. Jag tror nog att jag böt åsikt också, men det kan hända att jag heter då.
Det är ju 1 mars nu när du lyssnar på den här podden. Det är ju fortfarande 29 februari eftersom vi bara är på måndag. Och jag har funderat på det här. Snart är det ju april. April, din dumma sill. Jag kan lura dig vart jag vill.
Värsta jag visste. Det här, alltså jag gillar egentligen den här tanken på att man får narras. Men att sen så har jag alltid fått otroligt dåligt samvete över att göra det. Jag tror jag gjorde det liksom ett par gånger med mina föräldrar eller någonting. Mm. Men sen när jag såg hur de blev förskräckta.
Men vad gjorde du då?
Nej, men jag sa typ till pappa att jag hade skrotat bilen eller någonting. Och sen så hade jag ju inte gjort det. Men alltså den här, att man som såg hur han blev vit i ansiktet.
Ja, det är ju inte roligt på något sätt.
Det är ju otroligt liksom fräckt och inte är det minsta roligt.
Alltså aprilskämt så är ju bara okej om de är som riktigt dåliga. Alltså sådär att det som min pappa alltid var så här att han kunde vara kom och se, det är en älg på gården. Och så oj, en älg! Och så sprang vi dit och inte var det någon älg.
Ja, det är ju otroligt elakt.
Men det är ju en helt annan sak det, för att då var det en sån här, en glädje som oj, jag kommer att få se en älg.
Men sen blir ju besvikelsen.
Nej, men det är ju en helt annan sak än liksom att mellersta barnet har totalkvaddat bilen.
Ja, men sen kommer det ju sen en sån här lättnad också.
Jo, men det blir ju fortfarande kvar hur arg man blev på det där barnet som har totalkvaddat bilen.
Ja, men det är en dum tradition.
Ja, jag börjar oberoende fundera på det här, att det är ju så dumt på något sätt att det är liksom april, din dumma sill, jag kan lura dig vart jag vill. Att varför är det bara april som har en sån ramsa och på något sätt en sån, att det är okej? Okay, för man får ju inte bli arg på någon som kämtar på april. Att man får ju göra det då. Och jag tycker att det är fusk. Att inte till exempel mars också har en sån där, eller andra månaderna. För att det är pissigt väder, det är länge ännu till våren och det skulle kunna vara roligt med någonting som ska muntra upp en.
Du är ute efter fler datumbundna traditioner.
Ja, precis. Fler datumbundna traditioner. Och jag har då några förslag. Om vi börjar till exempel med januari, så då ska man få säga åt någon, januari, din fula rastafari. Och så ska man få lugga någon i håret.
Okej.
Okay. Och det skulle vara okej. Okay.
Så alltså, det måste alltså rimma på månaden?
Ja, det måste rimma på månaden förstås. Och så får man alltså göra någonting som annars skulle vara socialt oaccepterat. Men att nu är det okej. Okay, och att den där personen med dreadlocks får inte bli arg då för att jag drar i håret.
Ja, du menar alltså rastaflätor?
Ja, precis. Är det inte dreadlocks?
Nej, dreadlocks är det här som Honey Boomfunk MCs hade.
Sen till exempel februari så kan man säga februari, nu är vi på safari. Och så får man släppa lös djur. Att till exempel om man går på stan och så ser man någon som knuckar i kopplet på sin hund hela tiden och är jättejobbig med den. Så då kan man ta en sax med sig och klippa bort kopplet. Och så säga, februari, nu är vi på safari. Och så får de inte bli arg.
Ja, jag ser ju...
Släppa lös minka från en minkfarm. Får inte bli arg. Februari!
Men alltså allt handlar om att man ska göra livet surt för en annan människa.
Nej, inte göra livet surt, men att man bara... På något sätt, eller ja, men det är ju det. Tillstånd att fittas.
Ja.
Det är ju egentligen det som det är. Mars nu då, som vi är i, så det här är ett förslag. Det är inte riktigt okej. Okay. Vi tänkte att vi ska återkomma till det här sen om du kommer på något bättre. Att det enda jag har kommit på är mars, ditt liv är en fars. Och så ska det ha någonting att göra med situationskomik. Att till exempel att man arrangerar det länge, att ens kompis, att man sätter ihop den här kompisen med någon annan man känner och så blir de kära och hånglar och sådär. Och så just när de hånglar så säger man mars, ditt liv är en fars, och så kommer det fram att de är syskon eller någonting. Så där som är en fars.
Så att man måste på något vis ha en väldigt lång förberedelsetid inför, ja, mars, så att man redan liksom ett år innan då börjar få den här människan att bli kär.
Yep, fake Tinder, profiler, allt vad det innebär.
Och sen,
för att ha möjligheten då att hoppa ut ur garderoben och skrika mars, ditt liv är en fars. Ett annat alternativ är att man bara slänger ett bananskal på golvet.
Dra ner byxorna och så här. Ja.
Fast nej, men det är en annan månad, vi kommer till det sen. Sen april, din domicil. Maj då. Maj, maj, jag har fixat partaj. Och då får man ordna fest hemma hos någon annan. Jaha. Som ju annars är väldigt så här tabu. Att man får ju bara ordna fest i en lokal som man på något sätt äger eller har koppling till. Men jag kan ju inte ordna fest hemma hos dig.
Maj var ju hemskt, för att då sa man alltid, hade man en sång. Idag är det första maj, 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 maj. Imorgon kommer hapakaj med rut och koft och sin.
Va?
Mm. Så gick det.
Vad är hapakaj?
Och sen alltid när de sjöng det här i skolan, så sen när den andra delen kom, så vände sig alla mot mig med sån här fitti min. Så här att, haha, du är med i den här ramsan.
Vem är hapakaj?
Jag vet inte vem hapakaj är. Om någon vet vem hapakaj är, så maila på teddokaj@yle.fi.
Varför har jag aldrig hört den här ramsan då?
Det hörde den varje år. Så att jag är helt med på det här ordna partaj istället.
När vi kommer till juni. Juni, juni! Nu är det fjuni. Då får man klippa av någon kägge. Det är ju väldigt trendigt med hipsterkägg och sådär. Och då får man bara helt enkelt gå fram till någon och klippa bort det. Klippa en stor lock bort. Och de får inte bli arg.
Man kan också elda, kan man. Det går snabbare så.
Då är man inte fjuni, utan då är man brännskadad. Juli. Juli, juli, den har jag stulit. Och då får man ta någon sak. En bil. Eller och de får man, inte bli arg.
Ska man här också kunna liksom se det som att man måste ha en setup, att man till exempel på den människans senaste födelsedag ger honom någonting väldigt värdefullt.
Mm.
Typ en ny klocka. Och sen ja. Första juli så avslöjar man att den är stulen.
Det
är sen
ganska
så
bra.
Är polisen.
Eller att man utanför, har till exempel... Att du vill hemskt gärna låna min vattenskoter. Och jag är sådär, det är klart att du ska få låna min vattenskoter. Och så just när du skotrar då på vattnet, så kommer köbevakningen och arresterar dig. För då kommer det fram att jag har stulit den. Augusti, augusti, smakar det chinuski? Då får man förstöra när någon annan håller på att göra mat. Alltså att man är med under matprocessen och så får man sätta egna kryddor dit. Och så ska man
i smyg
då
eller?
Ja, i smyg. Ja. Alltså att så är det sådär att om du bjuder mig på middag och så är jag här då, går omkring med skumpaglas, men så sätter jag något så här klipulver eller någonting i maten. Och sen då när vi alla ska äta och så börjar det bara klia hemskt i munnen. Och så säger jag augusti, augusti, smakar det chinuski. Och så skrattar jag. Sen är jag ju själv äter
jag
maten.
Ja, jag tänkte det också, att det drabbar ju en själv också.
Ja, men det är på något sätt att det liksom man får ta det då.
Mm.
Oktober, oktober, jag ser dina glober. Här kommer det här, då får man dra upp tröjan på någon. Dra ner byxorna.
Se dina glober, alltså som i testiklar.
Bröst.
Jag tänker på testiklar, ja.
Jo, man kan. Det är därför ordet glober är så bra. Det är både bröst och testiklar.
Ja, okej.
Okay. Jag trodde att du skulle på något sätt gå mer igång på oktober månaden.
No, glober känns bara så här alltså.
Ja, men förstå hur svårt det är att hitta på rim till 12 månader. November, november, vi är i olika länder. Här får man rymma hemifrån. Det här är ju perfekt.
Så man ringer till sina föräldrar
ja, alltså,
då?
Alltså det här är bäst om man är barn. Och så får man till Bosnien. Och så ringer man. Så är de sådär att ja, är du hos din kompis Kaja? Ska du inte komma hem och äta? Och så säger jag är inte hos min kompis Kai, jag är hos Sergio i Bosnien. Jag har lyftat dit. Och så säger de, va? Och så säger jag, november, november, vi är olika länder. Ja. Och så säger de, åh, ska vi få hem dig nu då?
Ja, inte heller övertygad.
Men... Sista månaden, december, december, jag har dina tänder. Och då är det okej att man bråkar med pensionärer. För det är ju inte annars okej. Men just så där, sparka bort så här käpparna. Alltså riktigt så här, förstör. Ja, att det blir svårt för dem i den månaden.
Många, många sätt att hjälpa. Du glömde ju september dock.
Gjorde jag det?
Ja. Var den för hemsk?
Ah, nej, ja. September, september. Nu har den ränder. Då får man måla om någonting. Om man har köpt någon dyr möbel eller någonting. Och så målar jag prickar på den.
Ja, no, jag tyckte att det här var många bra idéer, men att...
Mars, Mars, ditt liv är en fars.
Nej! Vet du att det är bara 4 människor kvar som är födda på 1800-talet som är vid liv?
Och de bor alla i Pedersöre.
Och de har alla stort inflytande över liksom kommunalpolitiken och så här, och har starka åsikter om att saker och ting inte ska förändras. Mm. Ja, men
bara fyra människor.
Ja, och som tänk det, att man vet att jag är en av de fyra. Som är de enda kvar från hela 1800-talet. Tänk hur många människor som levde på 1800-talet.
Tror du att de träffas ibland då?
Diskuterar
och så åker de på sådana här gamla velocipeder med sådana här enorma framhjul och sådana här litet bakhjul. Så ser man när de kommer cyklande, ja, där var den där ena från 1800-talet.
Ja, men det är som liksom, jag tycker bara att det blir så tydligt att vi dör, att liksom döden är ett hjul.
Så blir det jättejobbigt när de är sådär, ja, ska vi träffas i Ceylon i år?
Lyssna nu, döden är ett hjul som snurrar liksom utan att kunna stoppas, och det tar alla med sig.
Mm.
Och att nu hade liksom snurrat så pass långt att snart ha passerat gränsen till 1900-talet totalt. Mm. Och mejat ner alla i sin väg.
Skönt, tycker jag. Att det går framåt. Mycket dåligt med 1800-talet. Tycker det är skönt att vi slipper det.
Men sen är den på väg mot 80-talet också. Då vi är födda.
Ja.
Och så krossar den oss, vad vi än gör.
Men...
Jag vet inte, jag tycker bara det var väldigt deprimerande. Den här ensamheten. Och det här att ingen kan göra någonting.
Var det så att när du var på vässan just så kollade du på dina aktier? För att det känns väldigt deppigt.
Jag gjorde det faktiskt. Och det, börsen går så dåligt.
Döden! Ett hjul!
Börsen går så otroligt dåligt. Det är så hemskt. Men ändå så är det rätt att investera i aktier.
Ja, det tycker jag också.
Och det är väl någonting sånt vi har pratat om idag. Att just för att dödens hjul snurrar och livet är kort, så kan man inte heller sitta och oroa sig och inte våga ta ut det mesta möjliga av livet. Man måste våga ta risker. Man måste våga bli slagen i huvud av livet och av aktiemarknaden och allting. Och det, om vi har fått på något vis fram det idag, så då är det ju tycker jag ett fint budskap.
Mm.
Och jag tycker att man kan ju sen alltid, om man är tveksam, så kan man minnas att man det alltid finns en Arnold någonstans där ute som tror på en. Så kan man lyssna på hans röst och känna att fast det inte gick så som jag hade tänkt och hoppats, så har jag åtminstone levt.
No matter what they say, to me, you are the best. You were the winner. I'm proud of you.